Jag tänkte jag skulle predika utifrån Markus kapitel 13. Så om ni har en bibel med er så vore det väldigt roligt om ni hängde med i texten. För det är en relativt lång text som jag kommer att gå igenom steg för steg, vers för vers. Och det ska bli intressant. Det är en text om den sista tiden. Och då kan man fråga sig, varför ska man predika om den sista tiden? Och hur ofta ska man göra det? Det här är första gången jag gör det. Jag har faktiskt aldrig gjort det förut. Kan du tänka er en pingstpastor som inte har predikat om Jesu återkomst och den sista tiden? Det har jag aldrig gjort. Så att, för mig är inte det här så vanligt. Jag vet inte hur ofta ni får höra det. Men jag tänkte jag skulle ge mig på ett försök. Se vad vi kan hitta i texten. Men grejen är också så här att har man inte hört det här ganska många gånger egentligen, har man inte hört att Jesus ska komma tillbaka, man kanske till och med trodde starkt på det för 30 år sedan när man växte upp. Nu var jag bara 2 år då, men många av er som sitter här, ni kanske har liksom levt i det här förr, men så kom han inte tillbaka. Och så kanske man känner någon slags besvikelse över det, eller att man tappa liksom intresset för det. Men då skulle jag säga så här att det är bra för vårt liv, vårt kristna liv, att vi lever som om Jesus snart kommer tillbaka. Och det kommer vi se i texten i sig självt snart. Därför att hur beter vi oss på jobbet när chefen är borta? Det är en liten sån frågeställning Jesus slänger in i slutet av det här kapitlet. När ingen ser oss, hur är vi då? När chefen är bortrest, sitter vi och tittar på TV hela jobbdagen eller sköter vi jobbet exemplariskt? Och lite så kan det vara att vi har den inställningen, kan vara bra, för att om vi längtar efter Jesu återkomst och vet att han snart kommer tillbaka, då anstränger vi oss lite mer i vårt kristna liv. Därför är det inte helt fel att man då och då pratar om det här. Det gör att vi läser Bibeln mer intresserat, vi ber mer. Att vittna om Jesus för de som inte har hört blir viktigare för oss. Och dessutom, det gör att vi blir mindre fästa vid allt världsligt. Så det är absolut inte fel, enligt min mening, att predika om det här då och då. Inte varje söndag, men då och då i alla fall. Så vi läser från Markus kapitel 13, vers 1. När Jesus gick ut från templet sa en av hans lärjungar till honom: Mästare, se vilka stenar och vilka byggnader. Jesus sa till honom: Du ser dessa stora byggnader. Här ska inte sten lämnas på sten, utan allt kommer att brytas ner. Jesus satt på Oljeberget mitt emot templet, och Petrus, Jakob, Johannes och Andreas var ensamma med honom. Då frågade de: Säg oss när detta ska ske, och vad är det för tecken som visar när allt detta till sist kommer att hända? Okej, bakgrunden. Vi har ni vet att Salomo var den som byggde templet. Det var ett magnifikt tempel. Det var vackert, det var ett rejält bygge, om vi säger så. Det vet vi som har läst Bibeln. Men det förstördes ju av babylonierna. Och sen byggde Zerubabel upp det andra templet. Och det kunde inte ens mäta sig med Salomos i sin prakt. Och Herodes den store började renovera templet. Och han verkar ha gjort ett ganska bra jobb. Det var vita 100 ton tunga marmorstenar som stod där. Och det här templet var också delvis täckt av guldplattor som reflekterade solen. Så om ni tänker kombinationen av vita enorma marmorstenar som glänser i vitt och sen så guld som reflekterar solen. Alltså från håll så beskrev historikerna det här som att det såg ut som att templet var en snötäckt bergstopp. Det var en vacker syn som måste ha gett ett strålande intryck, om vi säger så. Och nu sitter då Jesus med sina lärjungar och så fascineras de över hur vackert och ståtligt templet är. Men då svarar Jesus: Ja, jo, men här ska inte sten lämnas på sten, utan allt kommer att brytas ner. Och Det här hände faktiskt rent konkret bara ett par år efter det tempelrenoveringen stod färdig, när judarna gjorde uppror och romarna totalt raserade hela templet. Så till den milda grad att man än idag inte exakt vet vart det stod. Så det här hände, det som Jesus pratar om. Men det här budskapet som Jesus berättar om, att det här kommer att förstöras en dag, det gör ju lärjungarna bestörta. Va? Judarnas stolthet, vårt vackra tempel. Vad säger du, Jesus? Ska det förstöras? De måste ju ha blivit chockade av det här budskapet. Jag tror inte vi i Sverige har någonting som går att jämföra. Det är möjligtvis Ion Arena i Timrå, i så fall, om man gillar hockey. Jag vet inte, men ni förstår vad jag menar. Vilken chock det måste ha varit för dem att få det här budskapet från Jesus. Och då ställer de den naturliga följdfrågan. När ska det här börja hända? När ska det här ske? Och då kommer vi in på det som börjar bli relevant för oss idag också. Från vers 5. Jesus sa till dem: se till att ingen bedrar er. Många ska komma i mitt namn och säga: jag är Messias. Och de ska bedra många. När ni får höra stridslarm och rykten om krig, bli då inte förskräckta. Sådant måste komma, men därmed har slutet ännu inte kommit. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Det ska bli jordbävningar på många platser och det ska uppstå hungersnöd. Detta är början på födslovåndorna. I och med att Jesus i det här kapitlet helhet upprepade gånger varnar för att vi ska vara på vår vakt. Det betyder att vi kristna kan faktiskt bli lurade. Det finns en risk att vi faktiskt faller i den sista tiden. Annars har inte Jesus upprepade gånger sagt till oss: var på er vakt. Ni kan alltså bli lurade. Ta de här orden på allvar, tror jag att Jesus försöker förmedla. Och se upp. Slappna inte av er kristna tro. Lyssna inte på allt som sägs bara för att du har etiketten kristet eller så. Utan var på er vakt. Granska vad som sägs och håll ögonen öppna. Se till så att ingen bedrar er. Jesus är noga med det. Sen förmedlar han också att många kommer komma i mitt namn. Jag tror att det här har att göra med att någon eller några eller många kommer komma och försöka lura oss kristna och säga att de är Gud. Det är lite avlägset för oss, det kan jag hålla med om. Men att någon skulle komma och faktiskt de facto säga att de är Gud, jag kan hålla med om att det låter avlägset. Men i någon variant kanske. Att de är den nya ledaren som ska hålla ihop alla oss kristna kanske. En slags ny räddare, ny messias. Någonting sånt ska komma. Och flera sådana verkar det som att det ska komma. Jesus vill att vi ska se upp. Sen säger han också någonting som jag tycker är intressant. Han säger faktiskt så här att när ni ser krig och jordbävningar, och det ser vi ju nu i dessa tider, eller hur? Mycket sånt. Då är det faktiskt naturligt att tro att nu har den sista tiden börjat. Men det han säger är faktiskt att när ni ser det, då har den sista tiden inte börjat. Då har den sista tiden faktiskt inte ännu börjat. Vi är inte oroade över allt det där. Det ska komma, men det betyder inte att den sista tiden har kommit. Bara för att ni ser krig och jordbävningar. Det är faktiskt något att ta tillvara på. Därför att det kommer komma gång på gång. Gång på gång. Och allt tätare dessutom. För Jesus nämner, han säger så här: detta är början på födslovåndorna. Jag har aldrig fött ett barn. Men vad jag förstår, när man är gravid och det börjar närma sig, då kommer verkarna tätare och tätare, starkare och starkare. Och till sist kommer förlossningen. Och det är den bilden Jesus använder när han pratar om att det här är början, de här krigen, jordbävningarna. De kommer komma tätare och tätare och starkare och starkare. Jag kan mycket väl tänka mig att de som levde under första världskriget trodde att nu är det den sista tiden, nu har det börjat. Men det var inte den sista tiden. Och sen kom andra världskriget, ännu starkare, ännu brutalare krig. Det var heller inte slutet. Så vi ser att det kommer komma mer och mer, starkare och starkare och tätare när vi börjar närma oss. Det betyder inte att vi är i den sista tiden, men att det närmar sig. Vi går vidare i texten. Från vers 9. Återigen nu, lyssna på det här. Var på er vakt. Man ska utlämna er åt domstolar och misshandla er i synagogor. Och ni kommer att ställas inför landshövdingar och kungar för min skull. Och stå som vittnen inför dem. Men först måste evangeliet predikas för alla folk. När man för bort er och utlämnar er, så gör er inte bekymmer för vad ni ska säga. Vad som ges er i den stunden ska ni tala. Det är inte ni som då talar, utan den helige ande. En bror kommer att utlämna sin bror till att dödas, en far sitt barn, och barn ska sätta sig upp mot sina föräldrar och döda dem. Ni kommer att bli hatade av alla för mitt namns skull, men den som håller ut in till slutet ska bli frälst. Här förbereder Jesus sina lärjungar, det vill säga oss, på att vi kommer att behöva utstå mycket lidande om vi ska våga stå upp för våran tro. Men han säger samtidigt att vi ska inte bekymra oss. Det här lidandet är inte hela världen, om vi säger så. Det kommer vara jobbigt givetvis, men det finns någonting som är värt mer. Och dessutom kommer den heliga ande att bistå er. Och det är inte heller att förakta den heliga andes stöd. Han säger också att innan han ska komma tillbaka så måste evangeliet predikas för alla folk. Och det här tycker jag är någonting vi behöver ta tillvara på, för att vi vet att många kristna lever under det här lidandet som Jesus beskriver. I många andra länder så lever man faktiskt så här. När de läser det här så är det deras verklighet de läser om. För dem är Jesus profetiska ord deras vardag, deras verklighet. För oss som ser det här på avstånd så är det klart att vi tror att det är en avlägsen framtid kanske. Men det kanske är så att de lever i detta just nu. Och om de hade ett uppdrag att fortsätta sprida evangeliet trots deras lidande, har inte då vi ännu mer ansvar att sprida evangeliet? Vi som har frihet och har alla möjligheter i världen att sprida evangeliet här. Har inte vi då ännu mer ansvar att faktiskt göra det? Om Jesus till och med utmanar de som lever under lidande att göra det. Sen säger han också, Jesus, att de här förföljelserna inte bara kommer komma från myndigheter, utan även från nära släktingar. Och det räcker med att bara googla på internet så vet vi att så är det i många länder. Och vi har mission i arabvärlden. Vi får ofta höra rapporter från hur utsatta de är. Det är en verklighet vi lever i. Det sägs att det har dött fler kristna under 1900-talet än alla århundraden tidigare tillsammans. Det är en verklighet, och vi som lever i fred och frihet borde ta vårt ansvar att sprida evangeliet medan vi kan. Sen går Jesus in på när den sista tiden ska börja. Från vers 14. När ni ser förödelsens styggelse stå där han inte skulle stå. Den som läser detta bör noga lägga märke till det. Då ska de som bor i Judén fly bort till bergen. Den som är på taket ska inte stiga ner och gå in för att hämta något i sitt hus. Och den som är ute i båken ska inte vända tillbaka för att hämta sin mantel. Ve dem som väntar barn eller ammar i de dagarna. Be att det inte händer på vintern. Du ska i de dagarna komma en sådan nöd att något liknande inte har förekommit sedan Gud i begynnelsen skapade världen, och inte heller skall komma. Om Herren inte förkortade den tiden skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvalda skull har han förkortat den tiden. Om någon då säger till er, se, här är Messias, eller se, där är han, så tro det inte. Falska messias gestalter, falska profeter ska träda fram och göra tecken och under för att om möjligt leda de utvalda vilse. Men var på er vakt, jag har sagt er allt i förväg. Ni har säkert hört uttrycket förödelsens styggelse någon gång tidigare. Har ni gjort det? Om det är någon som inte vet vad det betyder så tänkte jag nu gå igenom lite kortfattat vad det betyder. Men först, Jesus säger så här att, eller det står i texten, den som läser detta, la ni märke till det? Den som läser detta. Är det Jesus som säger det? Eller är det Markus som har skrivit dit det efteråt? Han som skrev där evangeliet. Är det någon som vet? Är det Jesus egna ord? Eller är det Markus tillägg till Jesus? Jag vet inte. Men om det är Markus tillägg, alltså han lägger till det här för att förklara någonting för de som faktiskt läser brevet eller evangeliet, då är det riktat till oss. Alltså vi som nu läser Markus evangeliet. Och då är det liksom en hänvisning till att ni som lever i den sista tiden behöver verkligen lägga märke till det här. Men om det är Jesus som säger det här, då hänvisar han till Daniels bok. Ni som läser om det här. Därför att förödelsens styggelse, det var inte obekant för judarna. De visste vad det handlade om. Vi, för oss svenskar så är det ett konstigt ord. Men judarna visste vad det handlade om. Det är ett uttryck från Daniel 11:31. Och det syftar först och främst på när den syriske grekiske kungen Antiochus Epifanes år 167 före Kristus, då reste han ett altare inuti Jerusalems tempel och offrade en gris där inne till den grekiska guden Zeus. Och inte nog med det, han gjorde om Guds tempel till en bordell. Kan ni tänka er något värre för en jude? Att en grekisk kung gör om Guds tempel till ett tempel till guden Zeus och offrar, hör och häpna, en gris där inne. Och dessutom gör om templet till en bordell. Hur tror ni att judarna reagerade på det? De blev ju vansinniga. De blev bestörta. De startade ett uppror som faktiskt slutade med att de återtog sitt land. De hade faktiskt en stund av ungefär 100 års fred och frihet i sitt land innan romarna sen kom och tog det igen då. Men de lyckades faktiskt, och tack vare det här, köra ut grekerna. Detta firar de än idag. Vet ni vad den högtiden kallas? Chanukka. Har ni hört talas om det? Det firar de på grund av detta då. Och det är det som är förödelsens styggelse i Daniels bok. Att den här grekiska kungen orenar templet. Och jag tror att det här kommer att hända igen. Fast i det nya templet. Och då måste vi ställa oss frågan. Det finns ju inget judiskt tempel idag. Och då måste vi ställa frågan, kommer det då att finnas ett judiskt tempel under den här tiden? Eller symboliserar templet någonting annat? Antingen måste vi återuppbygga templet för att den här profetian ska kunna gå uppfyllelse, om man ska kunna orena det. Eller så betyder templet någonting annat. Jag lutar åt det senare. Därför att Paulus skriver så här i andra Thessalonikerbrevet: låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram. Motståndaren som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Det kommer alltså komma någon och sätta sig i Guds tempel och kalla sig själv för Gud. Det verkar alltså inte vara så långsökt som jag först antydde. Det kommer alltså att hända. Men återigen, det finns ju inget tempel i Jerusalem. Min tolkning, min personliga uppfattning, det är att templet symboliserar Kristi kropp. Vi vet att Jesus ofta jämför sig själv med templet. Precis som templet bröts ner så bröts hans kropp ner på korset. Jesus är templet där det nya offret för världens frälsning gjordes. Så det finns många likheter mellan det judiska templet och Jesu kropp. Därför tror jag att det som Jesus pratar om här, templet, det är Kristi kropp. Det är församlingen. Så jag tror att det ska komma någon slags kristen ledare och göra sig själv till huvud över alla kyrkor, alla församlingar. Och som i något förmätet tillfälle kallar sig själv för Gud. Eller något i den stilen åtminstone. Och han kommer bedriva otukt i församlingarna. Precis som det var en bordell i templet. Exakt vad som kommer att ske, det får vi väl vänta och se då. Men det, jag lutar åt att det är någonting åt det hållet. Man har ofta hört teorier om att denne antikrist är påven. Han är ju huvud över den allmänna kyrkan som de kallar det. Han använder uttrycket Kristi ställföreträdare och till och med Guds ställföreträdare om sig själv. Det är hans titel nummer två. Hans titel nummer ett är Roms biskop. Vi vet att det har bedrivits mycket orenhet i katolska kyrkan med alla barnpedofiliskandaler som har varit. Men problemet med den här teorin det är att påven har ju kallat sig själv för Guds ställföreträdare ända sedan 1200-talet. Så då har vi varit inne den sista tiden ganska många år om den teorin stämmer. Alltså verkar det inte riktigt gå ihop. Däremot så kan man se det som att det finns många små antikrist som kommer upprepade gånger under världshistoriens gång. Som är en slags förebild på det som ska komma. Och där kan jag tänka mig att det finns likheter. Men jag vet inte. Vi får vänta och se. Hur som helst. År 66 så kom romerska arméer mot Jerusalem. Och år 70 så lyckades de förstöra hela templet och rasera det. Som Jesus mycket riktigt profeterade om. Och vi ska läsa från vers 24. Och vi kan också lägga märke till att Jesus säger så här att låt ingen lura er. Om någon kommer och säger att jag är Messias så tror de inte. Och det är för att när Jesus väl kommer tillbaka på riktigt, då kommer ingen att kunna missa det. När Jesus väl kommer, ingen kommer att kunna missa att han kommer. Så kommer det någon och säger att han är Messias eller Gud eller något sånt, tror de inte. För det är inte det. Alltså, vi kommer inte kunna missa att det verkligen är Jesus när han väl kommer. Och det läser vi om i vers 24. Men i de dagarna, efter denna nöd, ska solen förmörkas och månen ska inte ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen och himlens krafter ska skakas. Då ska man få se människosonen komma bland molnen med stor makt och härlighet. Och då ska han sända ut änglarna och samla sina utvalda från de fyra väderstrecken från jordens ända till himlens yttersta gräns. Eller hur? Visst kommer man inte kunna missa det. Stjärnorna ska falla från himlen liksom. Så tro inte på någon som kommer och säger att de är Messias. För att när Jesus väl kommer, kommer vi märka det. Sen, vi börjar snart runda av här och komma till avslutningen. Från vers 28 så säger Jesus här. Lär av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blivit mjuk och bladen spricker ut vet ni att sommaren är nära. När ni ser allt detta hända ska ni på samma sätt veta att han är nära och står vid dörren. Amen, säger jag er. Detta släkte ska inte förgå förrän allt detta händer. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska inte förgå. Men om den dagen eller den stunden vet ingen något. Inte änglarna i himlen, inte ens sonen, ingen utom fadern. Här har vi ett tvetydigt budskap, tycker jag. Först säger Jesus att lär av fikonträdet, när det spricker ut, då vet ni att sommaren är nära. Han antyder att vi kommer kunna veta när det börjar bli dags, eller hur? Sen säger han också samtidigt, men om den dagen eller stunden vet ingen. Jaha, vad var det som gällde liksom? Och jag tolkar det lite som att vi vet när det kommer att börja liksom. Vi ska hålla koll. Vi ska se på tiderna som är. Vi ska se på världens omständigheter. Vi ska lära oss och undersöka om. Nu börjar det närma sig den sista tiden. Nu behöver vi vara ännu mer på vår vakt. Nu kommer han snart. Det går att se att vi börjar närma oss. Så tolkar Jesus. Men samtidigt kan vi aldrig veta exakt när det börjar. Men vi kan veta att det börjar närma sig. Och att nästan en uppmaning att faktiskt hålla lite koll. Att vara lite uppmärksam. Många har till exempel hämtat symboliken från fikonträdet, som många gånger betyder Israel i Gamla testamentet. Och att när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut, då vet man att sommaren är nära. Och då tolkar man det som att när Israel blev ett land igen, nu har den sista tiden börjat. Men nu har det återigen gått ganska många år, och Jesus har fortfarande inte kommit tillbaka. Så att det är svårt det här. Det är verkligen svårt att veta exakt. Och det är just som man säger, ingen vet. Men vi uppmanas att ha lite koll. Så det är absolut inte fel att undersöka, eller vad man ska kalla det, och fundera kring det här och samtala kring det åtminstone. Sen säger han så här då, från vers 33 till sist här nu då. Var på er vakt. Hör ni det? En gång till sa han det. Var på er vakt och håll er vakna. Ty ni vet inte när tiden är inne. Det är som när en man reste bort. Han lämnade sitt hus och gav sina tjänare i uppdrag att sköta var och en sin uppgift. Portvakten befallde han att vara vaksam. Vaka därför. Ni vet inte när husets herre kommer. Om det sker på kvällen eller vid midnatt eller på efternatten eller på morgonen. Vaka så att han inte plötsligt kommer och finner att ni sover. Vad jag säger till er, det säger jag till alla. Vaka. Det är härifrån vi har ordet väckelse. Så kommer det av att man ska hålla sig vaken. Eller åtminstone vakna. Om man nu befinner sig i ett sovande tillstånd. Men. Här pratar alltså Jesus om att. Han ger en liknelse här. Och mannen i den här liknelsen är ju såklart Jesus, han som är bortrest. Huset symboliserar församlingen. Tjänarna symboliserar lärjungarna. Portvakten, han som ska hålla koll. Jag tänker mig att det symboliserar pastorer eller församlingsledare, äldste. Något åt det hållet liksom. De som har någon slags ledaruppgift i församlingen. Ni och vi, som jag själv är pastor i min församling, har ett uppdrag att vara lite extra vaksam. Står till och med så här. Portvakten befallde han att vara vaksam. Det är en befallning från Jesus till oss i den situationen som vi är. Att vi ska vara vaksamma. Vi kan inte blunda från den befallningen. Det står också här i den här texten att alla lärjungar har en uppgift att sköta. Sköt din uppgift tills jag kommer tillbaka och gör det väl. Bekymra dig inte allt för mycket om alla andras uppgifter, utan gör din uppgift. Fokusera på det och gör det väl.